Men det är fortfarande en död bild då.
Mm.
Och sen så finns det då ytterligare lite mer avancerat ändå. Och det är när man lägger till en prick.
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din lantmätare som färglägger alla vita fläckar om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson. Och jag har varit aktiv på Wikipedia i drygt 10 år. Och den senaste veckan har jag känt mig lite lyssnat på av MediaWiki. Heter de det?
Mm-hmm.
De själva utvecklarna.
Ja.
Och det är den här svara-funktionen som jag vill ha en utfällbar redigeringskommentar på.
Ja.
Det har de fixat nu då, så att nu behöver jag inte ha Nirmos. Nirmo gjorde en sån, och de har tittat på den med efter tips från mig då.
Ja.
Så det blir bra. Ja, det var kul.
Kul också att vi kan skicka upp förslag på det sättet, även utanför den tekniska önskelistan.
Ja, just det, precis.
Idag i Wikipedia-podden om så ska vi bli lite tekniska, men vi håller oss till illustrationer ändå. Det är en särskild sorts illustrationer som vi börjar gå in på. Vi ska gå in på kartor.
Ja, just det. Så dagen till ära har du en karta på dig?
Ja!
En karta över Bryssel.
Ja,
ja precis. För att, och i sin enklaste form så är ju kartor en bild då. Eller för oss så lägger vi upp en bild, en statisk bild. Och sen så finns det lite mera moderna sätt då, eller digitala sätt då, att göra kartor som vi tar nästa avsnitt. Så då blir det väl ännu mer tekniskt säkert.
Just det. Men idag håller vi oss till de här sortens kartor som vi har haft sedan Wikipedia startade då.
Ja, precis. För det är bara en bild som sagt. Och historiska kartor då, som kanske är ännu mer en illustration än som beskriver mer än bara geografin eller positionen på den. Utan den säger något om vem som skrev den och varför.
Och eran den gjorde sig och sådär.
Ja, precis. Och vad som ligger i centrum och sådär. Så det blir helt annat symbolvärden, och det är väl ingenting som vi kommer modernisera då, för att den...
Nej, de kommer ju finnas utrymme för, tror jag, finnas kvar i den sortens artiklar där de behövs.
Ja, precis. För de används ju av den anledningen. Inte för det andra vanliga då, det är för att visa vad någonting ligger i förhållande till varandra eller utbildningsområde i förhållande till någonting annat, som Jämtland till exempel. Där man visar alla landskapen i Sverige, och sen så naturligtvis då har man färglagt Jämtland lite mörkare. Men det är fortfarande en död bild då.
Mm.
Och sen så finns det då ytterligare lite mer avancerat ändå. Och det är när man lägger till en prick.
Just det.
För att illustrera någonting. Så då, som i artikeln Åre till exempel, så har man en bild på Jämtland då. Och anliggande lite gränser. Och sen så en röd prick där orten ligger. Och den är på något sätt, där de har anpassat pixlarna så att det stämmer med koordinaterna. Så det är lite genomtänkt ändå. Det räcker att man anger koordinat, så ska den hitta.
Och den här är kanske så, för det här har vi börjat föra in lite grann på svenskspråkiga Wikipedia. Är Åre gjort med ortsfakta VD?
Oh, okej, det har jag inte kollat.
För att vi har ju den mallen som vi har börjat införa, så att då kan det vara så att den till och med det är den. Så den hämtar till och med vart pricken ska placeras med hjälp av uppgifter från Wikidata och väljer karta baserat på vilket län det ligger i.
Ja, precis. Ja, det var mycket avancerat. Men så där har vi gjort manuellt förut då.
Mm.
Också.
Och vad är nackdelen med det då?
Den stora nackdelen tycker jag, och det har jag tagit upp innan, det är ju att när man klickar på kartan så förväntar man sig att den ska vara interaktiv.
Mm.
Och man förväntar sig att den här röda pricken är kvar. Men i själva verket så är det 2 stycken bilder då, som är överlagrade. Så att klickar man på kartan så får man bara upp den. Den blir inte zoomningsbar mer än till gräns. Alltså upplösningen försvinner ju.
Ja.
Fördärvas. Och pricken är ju bara en prick liksom. Då får man upp en röd prick på sin skärm. Jag klickar ofta på de här. Jag tror nästan jag gör det fortfarande faktiskt.
Ja.
Per automatik, och så bara, visst jag.
Ja.
Så att det är faktiskt trist ju. Så, att...
så du ser fram emot till att vi byter ut de här mot interaktiva kartor där man kan klicka, få upp den och fortfarande se vart är den här pricken någonstans och zooma och panorera.
Ja, precis. Absolut, verkligen. Mm. Man vill ändå kanske ha det här översiktliga där man ser att det är Jämtlands gränser och var det ligger i förhållande till Jämtland då, i första hand. Och så där. Så att...
Just det. Men det är ju bara vilken zoomnivå man väljer.
Ja, jo, men också att det kanske är färglagt på olika sätt och så, markerat på olika sätt.
Yep.
Sen finns det ju då detaljplaner då, det är också en typ av karta, för det finns naturligtvis kartor på landskap och på länder och världskarta och sådär. Men sen så finns det också detaljplaner på kvarter, men även på en byggnad då, Stockmans i Helsingfors.
Som ett exempel som har många våningar.
Hade du rättat upp, där massa våningar var.
Ja. Och här tror jag att de här kommer nog att leva kvar ett tag. För även om det på OpenStreetMap finns viss interiör, så tror jag inte att vårat tillägg klarar av att hantera flera våningar så att vi kan välja att visa det i. Så att här får vi nog ha kvar vanliga gamla bilder ett tag till.
Ja, och en annan som du var lite osäker på där, det var sådana här utbredningsområden för till exempel fåglar och flyttfåglar.
Mm.
Sädesärla som då har utbredningsområde och häckningsområden.
Ja, och de är ju fina för att de ger ju mer information än bara en utbredning, utan de har ju flera sorters olika utbredningsområden, så att det är flera färger i kartan här, och det vet jag inte heller om det enkelt kommer att gå att hämta in. Det här kommer vi, för här skulle man kunna lagra den här datan på Wikimedia Commons och hämta in i en karta och lägga den på en zoombar karta. Men jag, osäker på, vi får återkomma med en expertgäst i nästa avsnitt, se om vi får ett svar på det.
Ja, och egentligen så kanske inte jätteviktigt att den här är så zoombar, det här är ändå en översiktlig, men fortfarande så vill man ju ha en överlagring mellan, får en enhetlighet då.
Ja, och kanske lite kan vill man zooma in om man ser, för nu är ju det hela världen bara.
Absolut, ja, men det skadar inte det. Det är klart, men det kan man välja själv om man vill göra det.
Sen har vi en helt annan typ av kartor också. Vi har ju den här sortens schematiska kartor.
Ja, precis. Typiskt då Stockholms tunnelbana till exempel. Där man gör en linjekarta som är hemmagjord. Då. Den ser inte ut som SLs linjekarta, utan den är mer gjord för att passa en marginal.
Mm.
Och den är då alltid ihopfällbar där den används.
Så man får öppna den. Men även den typen av kartan som ser ut som SL som finns längre ner i artikeln om Stockholms tunnelbana är också en schematisk karta.
Ja, just det. Absolut. Men framförallt den här linjekartan, då finns det en projekt som heter projekt linjekarta där man bygger den här med mallar.
Mm.
Då får man ju en fantastisk enhetlighet, men det är ett enormt bygge att ha skapat alla de här.
Mm.
Sen även när det är klart så måste man ju för varje station skaparen hålla reda på om det finns, då väljer man liksom element då, en station, ändestation eller korsningar, eller två stycken stationer som möts i en nod.
Mm.
Och sådär, så får man välja, och till slut så kan man, får man då ett rad för rad, så bygger man upp sin tabell, man anger då stationsnamn och färg på linjen och sådär, via de här mallarna och finns beskrivet i en enorm matris som din dator inte fick så öppna ens.
Nej, vi kraschade min flik när jag försökte dra igång den.
Så där har
många bilder är det på den sidan.
Det är det. Och det är även symboler då för anslutningar som flyg och fjärrtåg och så. Aj, grymt imponerande jobb faktiskt.
Mm.
Och dels att bygga matrisen och sen också att bygga varje linjekarta.
Mm.
Ja, jag vet inte. Lite framtid då, eller? Nästa avsnitt.
Ja, vi kan väl ta lite, för vi nämnde ju här med att det går ju att lagra också kartdata på Wikimedia Commons på liknande sätt som man kan lagra tabulärt data. Så kan man lagra i datanamnrymden en fil med ändelsen.map. Ja, och det har gjorts en del. Till exempel så har de svenska naturreservaten laddats upp där. Så tittar man på i en sån så ser man en liten utsträckningskarta där man får liksom se själva arean på det.
Ja, till exempel södra Hälarna då. Och då är det inte en bild längre, utan då använder man OpenStreetMap rakt av.
Som underlägg, så att säga.
Som underlägg. Och sen så hämtar den, överlagar den då den här kartdatan ifrån Commons på något magiskt sätt.
Mm.
Och då är OpenStreetMap är ju inte egentligen ett Wikipedia-projekt. Men det blir väl lite kusiner då, om inte, eftersom det inte är syskonprojekt.
Jag tycker det var fint sagt, ja.
Ja, för att det är ju samma... Den byggs, där är också kartor som byggs med ideellt och med öppna data och...
Mm.
Det är inte så att de ritar av en annan karta, utan de är ute och mäter, väger in de mappar.
Ja, ibland så kan det faktiskt vara att man ritar av det också, om det finns fria kartor att rita av.
Ja, just det, precis. Och sen lägger in en massa obegripligheter som inte jag förstår. Men, så det finns en upplösning på de här kartorna där man kan se på postlådenivå och sådär.
Ja, verkligen.
Och
det är såklart... väldigt olika världen över hur väl karterat det är.
Ja, precis. Och jag vet inte alls hur liksom självklart det är att vi ska använda OpenStreetMap om alla är helt okej med att vi gör så här bara rakt upp och ner. Jag kan inte tänka mig något annat, men jag vet inte.
Menar du som att OpenStreetMap skulle ha någonting emot det, eller?
Nej, att Wikipedia, och vi inte vill främja andra projekt. Det kanske finns andra fria kartprojekt. Ska vi inte låsa oss till någon, eller jag vet inte.
Ja, då får väl någon programmerare så att det går då.
Ja, precis. Och vem är det som har programmerat det här då? Är det,
jag tror att det är gjort av Wikimedia Foundations utvecklare, men lite grann på som hobbyprojekt tror jag faktiskt.
Ja, okej.
Okay. Så, det var meningen att det skulle bli ett kartteam. Jag tror att vi har pratat om det för något år sedan, men det blev nog aldrig av.
Ja. Ja, nej, men det här får vi dyka ner i nästa avsnitt då.
Det gör vi. Då ska vi ha med oss Albin Larsson som expert på de här dynamiska kartorna.
Ja, och han är dels intresserad av kartor och dels är han fena på programmering och sånt tror jag.
Eller det också,
digitalisering.
Ja.
Så det blir bra.
Men, vad händer på svenskspråkiga Wikipedia?
Ja, det är fortsatt ganska lugnt då. Men först vill jag då gratta årets Wikimedia-pristagare som fick pris i helgen. Och det var användare Akiram. Som skriver mycket om historiska kvinnor.
Mm.
Eller kvinnor i historien.
Mm.
Stort intresse där och skriver enormt mycket, har skrivit väldigt länge och hög integritet och det är ingen som vet vem det är och gillar inte diskussioner utan det är liksom skapa artiklarna som är poängen för henne. Mm. Eller för den användaren på Wikipedia.
Mm.
Och så stort grattis till användare Kiran.
Ja, det var lite roligt, blev överraskad av priset och kände inte till att det fanns.
Nej, just det. Jag var faktiskt meddelad innan, men det var ju nästan ännu roligare. Och sen har vi då en liten grej på Bibrunnen. Och det är Bibeln som faktakälla är rubriken.
Mm.
Och vad den går ut på är att jag känner att det kanske är lite missuppfattning eller lite hårdragning. För att det handlar om att man kan inte säga när en fiktiv person är född. För det är ju inte fakta. Men det tycker jag att man kan då.
Kan man säga vad en fiktiv person heter?
Ja, precis. Så kan man ju säga, ja. För att det är ju liksom fakta på något sätt som Carl Hamilton är bättre. För där finns det tydligen ett årtal när han är född, 1954. Mm. Då tycker jag att då kan man göra en faktaruta som talar om det om den här personen. Eller om den här fiktiva personen då.
Ja.
Men jag tror att den här användaren hängt upp sig på att det heter fakta. Och då kan man inte ha mytologiska eller fiktiva gestalter på den.
Så vi skulle kunna ha en infobox istället.
Ja, precis. Och det är egentligen... Jag vet inte om de heter de fakta utan nu, eller vadå? De heter väl infobox? Faktamall kan de nog heta, ja. Ja, precis. Men för mig är det bara... Det finns ju ingen värdering i vad den här funktionen heter som är en infoboxruta eller en faktaruta. Så det är ju, men sen så finns det naturligtvis andra problem då med om man ska ange födelsetal eller födelseår för de här personerna. För de är ju ofta plockade ur en tradition och man har liksom räknat fram det på olika sätt. Och det är väl några som är angivna kanske, jag vet inte. Men det bygger mycket på hur gamla de beskrivna att de är och sådär. Och det kanske inte alltid är helt konsekvent heller. Det är lite olika böcker och så.
Japp. Yep.
Men det är ju ett annan grej då. Och då kanske det är opraktiskt med en faktamall för att det blir så många. Då måste man skriva som, enligt den traditionen, enligt den traditionen, enligt den traditionen. Och då blir det lite rörigt kanske. Och då passar det kanske bättre i en löptext då. Annars tycker jag att det är jättekul fakta. Sen finns den här problematiken också med liksom titel då. Sysselsättning, slav. Det blir lite konstigt då. Jag kan tycka att det är lite, vad ska man säga, det här anakronistiska blir lite roligt också. Politiskt ämbete, kung Herodes och sådär.
Mm.
Men det kanske är oseriöst med det är lite studentikost kanske.
Men är inte det beroende på vilken faktamall man använder?
Jo, och ett typiskt problem var ju när man försökte använda en mikrodatamall, en stor mikrodatamall till detta. Heter en databox eller?
Ja, just det.
Då blev det just sådana anakronismer, mycket.
Mm.
Så, jo, det är klart. Och då kanske man kan vara tydlig med att det hittar på det. Jag tycker att, eller ja, att det inte är vetenskapligt belagt, eller vad säger man då? Hittar på kanske hårt. Fast det är. ja. Du fattar.
Jag fattar.
Och sen så dök det upp en liten off-topic-fråga där. Och att, ja. Men vänta nu, var det någon som går på? Att det här betyder ju att vi har en massa... Om vi hämtar information då från Wikidata, genererad faktamall, så har ju den en annan historik, eller hur ska man säga? Om man då tittar hur artikeln såg ut för 10 år sedan, så kom ju, kanske inte 10 år sedan då, men för 3 år sedan när vd-mannen lades dit, så kom man inte se den informationen som fanns då i faktamallen, för den hämtar ju fortfarande den senaste. Då
måste man, så är det ju med alla mallar.
Nej, inte om du skriver dem manuellt.
Ja, nej, men om du ändrar i mallen. Så...
Jo, men om du ska titta på en baseline, ett visst datum.
Jo, men om du har en artikel som haft samma mall hela tiden, men mallen har förändrats över åren.
Ja, ja.
Så om du då går tillbaka till den första versionen, så ser mallen i den första versionen ut som mallen gör idag.
Nej, inte om... Ja, du menar så, med färgläggning och sådana saker. Om det är programmerat, så att säga.
Ja, eller om det är... parametrar som förändrar sig i mallen. Eller om det är en mall också, den har förändrat sig.
Ja, precis. Och det kan ju vara så att de har bytt namn och så att de kanske försvinner eller något sånt där. Alltså ett fält har bytt namn. Och då ser man, eller, ja, och då kanske den inte fixar hämta det, nej. För då kommer det bli blank där. Och det blir sådana vabrovinkar. Och likadant om en bild har bytt sig på commas eller förändrats då.
Mm.
Så visst, det finns ju inte exakt cleana baselines ändå.
Nej.
Och du tänkte med de här navigationsboxarna, typ att för det tas upp här också, att ett fotbollslag till exempel, så kanske man alltid har en navigationsbox längst ner med aktuell laguppställning.
Mm.
Och då anropar den ju samma mall, även eftersom du bara anropar namnet då, den anropar inte, man anropar inte parameterinnehåll.
Nej.
Men anropar man parameterinnehåll så behålls det på ett annat sätt, och det var nog det den här användaren tänkte på. Men visst, det finns ju lite sådana, som sagt, även commons då. Mm. Eftersom det är en annan databas.
Mm.
Jag vet inte om det gör så mycket. Det är ju, man får kämpa lite för att återskapa om man vill ha det exakt, helt enkelt.
Mm. Det har varit uppe tidigare något års tekniska önskelista. Ja. Att någonting som att man ska liksom kunna välja en tidpunkt. Och sen så vill jag kunna bläddra omkring på den språkversionen som alla artiklar såg ut vid den tidpunkten, alla mallar. Men det var ingen som har byggt det än, men det är liksom, det är en intressant idé.
Det var en rolig idé, ja. Men den är ju ganska, liksom också så där, ganska akademisk fråga. Alltså, det är inte en rolig grej.
Det är en rolig grej.
Det är ingen praktisk egentligen, större praktisk nytta.
Men... Nej. Kanske lite grann om man ska försöka lista ut hur saker har uppstått. Alltså om det finns några tveksamheter. Varför har man flyttat in den här uppgiften hit? Jo, för det kanske stod så i någon annan artikel någon gång. Och så är det svårt att se det, för att det också, då får man bläddra tillbaka i tiden också.
Ja, precis. Men det är ju ändå, det är svårt att veta vad man ska hitta. Ja, du tänker man kan se vilka hur utlänkarna såg ut, eller inlänkarna såg ut då.
Ja,
nej, absolut. Nästan kanske att man fixar det på, nej, den här, vad heter den, Web Archive?
Nästan. Kanske.
Ja, det var det om det. Jag tycker absolut att man kan skriva när fiktiva fakta om fiktiva personer, ska jag säga.
Mm. Mm.
Så jag tror att det är ett lite hängt upp sig på en ordalydelse här som kanske inte betyder så mycket. Men en intressant diskussion då. Internationellt då?
Internationellt så får vi ta, vi rapporterade här i avsnitt 106 tror jag att det var föreslagna ändringar i Wikimedia Foundation stadgar. Och den där har, det är många som inte tycker att de är speciellt bra. Aha. Så att det där bubblar lite grann just nu och det klagas. Och det har inte getts några svar ordentligt heller som, på de frågor som har ställts. Så en av till exempel av frågorna som har ju varit att med den nya sammansättningen så kan det bli så att det blir typ en från gemenskapen och nio andra. För det är inte så, så pass väl reglerat.
Ja, okej.
Och det har man tagit till sig då, men man har inte liksom svarat på alla frågor och kommit tillbaka så här. Så där bubblar det lite grann. Så i till exempel i det här mötet i helgen som skulle handla om strategi,
ja,
så blev det lite, vad ska man säga, kapat det kanske lite hårt. Men det blev, den frågan togs upp och framhöll som att om vi inte löser den frågan så är det meningslöst att prata om strategin, för att då är liksom, då har vi ingenting att säga till om i alla fall.
Ja.
Så där. Så att, och då finns det här ett ganska nytt nätverk, det har väl funnits sedan i somras tror jag. Strategic Wikimedia Affiliates Network, förkortas SWAN.
Och på vems initiativ är det skapat då?
Ja, jag vet inte om vi kan lägga skuld eller ära till några. Det är fler, många som har varit in där, men till exempel Andrew
Lee. Men är det Foundation?
Nej, det är, här är Wikimedia-gemenskapen som liksom... Ja. Som ett svar på Wikimedia Foundations och försöka samla ihop sig och vara en enad röst gentemot. Ja, okay. Det var de som drog ihop det här klagobrevet på varumärkets
så att det blev en paus
arbetet. Där. Ja, precis. Och nu fortsätter de och dra ihop här. Så att du har bland annat användare Pharos och Fazhedo som är mycket drivande.
Okej. Okay. Fazhedo känner jag igen, ja. Men är det andra bekanta? Och Pharos, sa du?
Ja.
Det känner jag igen.
Ja, det är många som har varit med länge som är, ja, som är med.
Och har du engagerat dig?
Jag har varit in och lyssnat lite grann och sådär. Tycker att ibland så är tonen lite väl mycket vi och dem. Ja. I att det är mer ett utrymme att klaga än att försöka laga, så att säga.
Ja, okej.
Okay.
Ja,
vilket jag tycker är lite tråkigt.
Ja, och det är klart att det lätt blir så i och för sig då.
Mm.
Ja, där ser man...
Ja, men spännande. Det bubblar lite grann. Ja.
Ja, och det har till och med skapats ett nätverk för det, för den bubblingen då.
Mm.
Så, och det är väl ja, något sorts, det är väl i och för sig bra att det finns någon sorts motpol då, som blir lite starkt då.
Mm. Mm.
Jag är lite så här att fastän det är faktiskt deras, det är ju Wikimedia Foundations grej liksom. Gilla läget eller stick, men det är kanske också lite...
ja. Ja, de tänker definitivt inte så i alla fall.
Nej, precis, jag förstår det. Och sen så då mjukvarenheter.
Vi har en liten men naggande god nyhet till att börja med. Och det är på sidan special log så har vi fått länkar som leder till mer information om det som man klickade på, så att säga. Och det har inte funnits förut, så att då har det bara varit olänkat. Så, och för att förklara det här bättre, du vet på historiksidan.
Ja, du ser att jag har öppen mun, eller?
på en vanlig historiksida så kan du ju klicka på tidstämpeln.
Ja, precis.
Och nu har tidstämpeln blivit länkad här också då. Så om du går till specialsidorna där, loggar.
Ja, den här ser man ibland, ja.
Just det. Och det här finns det ju flera olika sorters loggar då. Och förut så har inte tidstämpeln här varit länkbar. Så att du hamnar, för om man klickar på någon av dem nu så får man alla loggar som gäller den här sidan. Eller personen, eller vad det nu är. Och det här var lite roligt, för det här var lite på samma sätt så som du berättade nyss om Nirmos användarskript. Det var någon annan som hade ett användarskript som gjorde det här. Som utvecklarna såg och sa, men det här var ju en bra idé, det ska vi lägga till.
Ja, vad bra.
Ja.
Det är roligt, det måste vara kul för den som gör det.
Absolut. Sen har vi inte en nyhet, för att det här har vi egentligen nästan pratat om förut, men jag tror att vi nästan glömde bort att nämna det i den nyheten. Och det är i det här growth-tillägget som har kommit till med det nya faddersystemet.
Uh-huh.
Då finns det även en hjälppanel som alla kan slå på under sina egna inställningar. Och då får man upp en litet frågetecken i högerspalten, eller i högra hörnet, som man på varje sida kan direkt skriva en fråga till fikarummet.
Jaha, okej. Okay. För den har jag sett den rubriken ibland, hjälppanel.
Mm.
eller fråga från hjälppanelen eller något sånt där.
Ja. Så om man går in på sina inställningar och på fliken utseende, nej, fliken redigering tyvärr, så har du en...
Aktivera redigerarens hjälppanel.
Ja.
I näst sista gruppen då, redigerare.
Ja, då kryssar man i den och så sparar man. Och sen går man till en sida, vilken som helst. En slumpartikel kanske. Så det som händer är att man får ett litet frågetecken nere i högra hörnet.
Ja, okej. Okay. Det var väldigt hemligt.
Ja, och klickar man på det frågetecknet så måste man ju klicka på frågetecknet sådär. Då kommer det upp en liten så här, ja, vill du fråga i fikarummet eller vill du ha lite redigeringshjälp? Och så får man lite guidning så. Och så kan man söka också.
Den har ju hittats uppenbarligen, den här symbolen.
Mm.
Det var inte jättelätt.
Men det var i alla fall lite tips. Då får man upp lite snabb hjälp. Och den är som sagt ganska diskret. Den är inte i vägen för en.
Nej, och det var kanske lite vänligt. Eller ja, det är alltid svårt. Men det var, jag hade aldrig sett den där. Ja, men det är som sagt, den hittas. Sen har du valt artikel.
Jag har valt en artikel och nu har jag gjort som du brukar göra.
Du har valt någon sorts kedja? Eller har du valt en artikel som du har skrivit själv?
Jag har valt en artikel som jag har skrivit själv.
Jaha, det var modigt.
Ja. Jag har valt artikeln Lorde. Eller jag vet inte, Lorde uttalar sig förmodligen inte. Lord eller Lordy eller ja.
Tydligen bara Lord, men hon har Lord. Lagt till E för att det ska bli lite feminint.
Och jag har inte skrivit en så här lång artikel, så det som är lite roligt med den här är att den har växt tiofalt sen jag skrev den. Så jag skrev den på runt 3000 tecken tror jag, eller någonting sånt, och nu är den 30 000 tecken totalt.
Och det mesta
som är i den här artikeln har inte jag skrivit.
Och när du skrev den 2013?
Mm.
Ja, men det var ju hyggligt. Här ser vi ett exempel på hur mallen kraschar bakåt då.
Mm.
Men vad är det här för mall då? Det måste ju vara en...
Och här kan det kanske vara att den bilden som jag använde då har raderats.
Ja, precis. Ja, just det. Och då är det... Ja.
Så bilden har bytts, så då kan man inte gå tillbaka i tiden och se det.
Nej, precis. För den finns inte kvar.
Nej. Så i övrigt så är det här en ganska vanlig, vad ska man säga, artistartikel.
Ja, och det var en bra början. Det var en fullödd artikel från början. Det var liksom inte bara en mening, ja.
Mm. Lite grann som jag ville ta upp den här också, det var som ett tips, det är sättet jag valde den på. Och då tittar jag på engelskspråkiga Wikipedia, så finns det en lista som heter Top 1000 Report. Och då ser man...
Var det därför du valde den till idag, eller var det därför du valde den
att skapa artikeln? Skriva artikeln 2013. För då tittade jag där efter artiklar som... För det är en Top 1000 är de mest lästa på engelskspråkiga Wikipedia.
Ja.
Och så tittade jag där efter artiklar som inte fanns på svenskspråk i Wikipedia, men som var väldigt mycket lästa. Och då hade ju Lord precis slagit och fanns på engelskspråk i Wikipedia en artikel och var jättekänd i media. Men än hade vi ingen på svenska. Så det kan vara ett så här sätt att hitta artiklar som borde finnas på svenskspråk i Wikipedia.
Ett tips för den här tävlingen som brukar ha, ny och populär.
Kanske för ny och populär, men också om man vill skriva och hitta liksom ämnen som folk faktiskt förmodligen kommer att läsa om.
Ja, precis. Att det finns. Man blir ju glad när grejerna finns innan någon har sökt efter dem. När de börjar söka efter dem så finns de redan.
Mm.
Hur visar att den fanns på svenskspråk i Wikipedia eller inte?
Nej, jag klickade bara.
Okej, du samkörde inte med något på något
Nej,
sätt.
Jag klickade bara på liksom artiklar som var högt upp och som såg intressanta ut som jag inte visste vad det var heller. Och vid tillfället så visste jag inte vad Lorde var för någonting.
Nej, precis. Och vet du det nu då? Lyssnar du?
Nej, jag är inte någon lyssnare, men jag har ju skrivit artikeln så jag känner ju till lite grann i alla fall.
Ja, precis.
Ja.
Och det är jättemycket jobb på den ju.
Och sen jag lämnar den, ja. Absolut.
Ja, och jag måste erkänna att jag aldrig hört talas om det här. Så hot
artisten?
Jag. Ja.
Nej, nej. Och jag gillar det här högst upp finns det ej att förväxla med Lordi. Alltså det finska Eurovision-undret.
Ja, just det. Ja, kanon. Roligt. Det är så man vill att det ska se ut efter något år ju.
Mm.
Och gärna att den ska vara, ha hög läsning då. Och den här ligger på, ja, det är väl skapligt, den ligger på en 50 per dag kanske.
Ja, inte jättemycket, men 35. Det är säkert någonting som går i vågor allt eftersom hon släpper musik och är i, ja, rutan.
Ja, precis.
Då har vi lite wikifikor, meetups och träffar i närtid.
Och då är det något som pågår kanske, klimatförändringskrivstuga.
Ja, den började igår då, nu när vi spelar in det här på onsdagen. Och håller på en hel vecka. Och det är egentligen mest på engelskspråkiga Wikipedia. Men det är ju ingen tävling, så man får gärna bli inspirerad och skriva lite på svenska och pinga dem som håller på det.
Ja, och det är mer för att de vill se att det rör sig, ja, i det här ämnet då, klimatförändring.
Ja. Och sen det är lite roligt att det är arrangerat från en gruppering wikimedianer i Sydafrika. Ja, så det är inte någonting som är liksom USA och Västeuropa för en gångs skull.
Nej, och då funkar tidszoner och sånt också.
Mm.
Och sen på fredag så är det en workshop med Musikverket.
Mm.
Och det är så att Musikverket har laddat upp filer till Wikimedia Commons.
Mm.
Och vad vill man göra i workshopen, vet du det?
Nej, jag vet inte exakt vad den går ut på. Men jag gissar att man vill försöka hitta sätt att få in dem mer i artiklar och kanske beskriva det som kan beskrivas på Wikidata om det.
Ja.
Men här kan man, den här är lite speciellt då, för att den här är, måste man begära att bli inbjuden. Så man får höra av sig till Tore för att komma med i det här mötet. Och det är mitt på dagen på fredagen. Tore Danielsson på Wikimedia Sverige.
Ja, precis. Ja, och det finns i länken då till på svenskspråkiga wiki träffsidan.
Sen i helgen då så har vi på söndagen ett sånt här Swan Strategic Wikimedia Affiliates Network möte. Och det, ja, just det, är två stycken tillfällen för att beroende på vilken tidszon man är i.
Ja.
Man kan få gå upp klockan 4 i natten om man vill eller klockan 8 på kvällen om det passar bättre.
Ja. Och du, tänker du titta dit?
Jag kanske kikar in 8 på kvällen.
Ja. Och på söndag så är det också Wikidatasnack.
Ja, just det.
Och där kommer du vara med i alla fall.
Där kommer jag vara med. Det är så himla trevligt. Vi sitter och snackar, ja, och dricker kaffe. Och ibland så redigerar vi lite grann också. Men det är inget krav på det.
Ja, vad roligt. Jag kanske jag måste... Nej,
du har sagt det nu 4 avsnitt i rad, tror jag.
Ja, jag vet. Det är dåligt. Men, och jag kommer inte greja det helgen heller. Så är det. Och sen är det på tisdag är det kvinnliga huvudpersoner, såklart.
Mm.
Det säger jag inte för uttråkad, utan för att det är det, alltid.
Ja, det är som en naturlag nästan.
Ja, precis. Och sen på lördag och söndag nästa vecka egentligen så är det Global Conversations.
Ja, innan dess på onsdagen då, så har vi Campaigns Office Hour.
Just det.
Vi pratade om en sån förut också, och det här är nummer 2 då. I serien. Den här är lite klurig, för den här är också 4 på natten på en onsdag då, i våran tidszon, så att det, man får ha lite udda schema för att orka hänga med.
Och vad går den ut på då?
Och jag har inte riktigt satt mig in i det här då, utan det är ju Wikimedia Foundation som har någon slags kampanjgrupp. Men jag vet inte exakt vad de här kampanjerna är faktiskt.
Och det här är någon sorts pilot till den kampanjen.
Mm. Ja. Och jag tror inte en kampanj, utan det är för kampanjer. Alltså.
Ja, okay. Och sen är det Global Conversations som då egentligen är nästa helg. Men då ska man registrera sig den 4.
Ja, så jag tänkte ge lite tips här så att man hinner komma med. Och det här var ju ett sånt nu förra helgen. Och så är det ytterligare en del, men man behöver inte varit med på den första för att vara med på den andra. Och det handlar ju helt enkelt om strategiarbetet och vad behöver vi fokusera på global nivå. För att strategiarbetet, nu har vi fått strategierna, och dels så kan ju alla affiliates, användargrupper, lokala avdelningar bara göra saker. Men sen är det ju vissa saker som är svårt att, ja men det spelar ingen roll om man sitter i Amsterdam och gör någonting. För det här är någonting som alla måste göra, eller så händer ingenting. Och då är frågan, vilka är de sakerna som vi ska prata ihop oss om?
Ja, det ser man. Och det har fortfarande med strategin att göra.
Mm.
Är det med då personer från den här Strategic Wikimedia Affiliates Network, de här motparterna?
Ja, de är nog allihopa eller inte allihopa, men många är med där också, aktiva.
De är engagerade genomgående.
Och då, mötena förra helgen var väldigt stora, så jag tror att det var över 100 deltagare på, för det är 2 stycken då för olika tidszoner, så att det var över 100 i varje med, så stora möten. Och väldigt väl faciliterade.
Ja. Och sen har du en shoutout där också, att det inte ska vara några möten, ni ska inte vara några träffar.
Det var någon som skrev på mailinglistan Wikimedia L och tyckte att med allt som händer i världen ska vi verkligen hålla på och ställa krav på volontärer att de ska vara med på möten även över julhelgerna. Och då kom faktiskt Wikimedia Foundation efter ett tag lite snack där och sa att ja, det är ju helt klart att man kan ju ha sociala möten och wikifikor och sånt där är ju alltid, kan ju vara trevligt att ha. Ja. Men vi ska inte försöka ha några som kräver att folk måste vara med för att de inte känner sig att de inte får vara med i beslutsprocessen. Ja. Så det blir inga beslutsmöten mellan 14 december och 5 januari.
Ja, det ser man. Och det var alla wiki-träffar den här veckan.
Dela gärna våra inlägg i sociala medier så att fler kan hitta oss. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter och vi heter Wikipedia-podden överallt.
Och kom gärna med frågor, synpunkter eller tips. Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!